Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hur känns det nu att försöka sammanfatta andra världskriget?
Kul koncept. Jag har aldrig gjort det på det här sättet. Va? Därför att man måste ju plötsligt tänka liksom, det var alltihop. Va?
Ja.
Vi kör!
Andra världskriget, allt är väl redan sagt. Det finns ju några böcker och filmer om historiens största krig. Men har ni hört våra tidigare avsnitt med Marco Smedberg om första världskriget och Vietnamkriget, så vet ni att han är en väldigt bra berättare som kan redogöra både för taktik, politik och ideologi. Jag åkte ner till Röstånga i Skåne och satte mig i en maratonsittning med Marco, och resultatet blev 3 fullmatade avsnitt. Jag hoppas att ni kommer gilla det. Och jag som hoppas det heter Fritte Fritzson, och det här är Allt du vill att veta.
Andra världskriget är historiens antagligen blodigaste krig. Mellan 1939 och 1945 beräknas runt 60 miljoner människor ha dött i kriget. Andra världskriget är också präglat av Nazitysklands rasistiska grymheter, med förintelsen som yttersta konsekvens. Marco Smedberg är vår expert. Han är militärhistoriker med ett flertal böcker bakom sig. Marco arrangerar även militärhistoriska resor till platser som Sicilien, Normandie, Finland och Monte Cassino. I första avsnittet pratar vi om upprinnelsen till kriget, Hitlers maktövertagande, Tysklands rustning, omvärldens passivitet och krigets inledning fram till 1940. Varsågoda. Allt vill att veta om andra världskriget, del 1 med Marco Smedberg.
Välkommen till Allt vill att veta, Marco Smedberg. Du är militärhistoriker, och tanken är att vi i 3 avsnitt ska sammanfatta andra världskriget. Hur känns det?
En kul utmaning. Det är ett spännande och fantastiskt ämne, eftersom andra världskriget är så stort och har påverkat oss så mycket. Både politiskt, alltså resultatet av kriget, och kriget i sig. Det är ju det största kriget vi har att studera.
Men mängden information känns ju nästan oöverskådlig.
Ja, det är mycket. Men en elefant behöver man inte äta upp på en gång. Man tar den i bitar.
Om vi börjar från början då. Många menar att det var de förnedrande omständigheterna kring Versaillesfreden, alltså freden efter första världskriget, som skapade den här grogrunden för både nazismen och kriget från tysk sida. Alltså, vilka orsaker kan man egentligen hitta till andra världskriget?
Jag tycker man måste gå ett steg tillbaka. Det är inte bara freden, det är själva första världskriget. Alltså den bitterhet ute i skyttegravarna hos de arbetare som försökte genomföra då överhetens offensiv skapade en oerhörd dramatik. Alltså man förstörde hela tilltron till överheten och hatet och revanschlystnaden och besvikelsen. Så jag ser att Versaillesfreden är liksom en del av det här, men inte den enda. Mm.
Men Hitler själv när det någon slags irritation över att Tyskland hade gett upp så lättvindigt, har jag förstått det som.
Alltså Hitler utnyttjar oerhört skickligt sin populistiska förmåga. Och sen gör han ju en stor grej av myten om dolkstötslegenden i Tyskland. Och det är ju ett av Europas verkligen ödesmättade skeenden. Att den tyska socialdemokratin gick med på att ta ansvaret och kapitulera och lät militären i Tyskland komma undan. Det skulle de aldrig gjort. Mm. Men det är ju en myt att den tyska armén var obesegrad, för det var den ju inte. Men Hitler utnyttjade detta skickligt, därför han berättar ju för sina väljare det de ville höra, inte hur det var.
Just det. Den så kallade ölkällarkuppen i München 1923... Det är också en sån där ögonblick som formar nazismen. Den här kuppen misslyckas. Hitler försöker ta makten lokalt, men han fängslas tillsammans med många av sina medbröder. Men under fängelsetiden så formas en plan att ta över Tyskland på en annan väg. Kan du berätta lite mer om den här tiden?
Ja, så vad som händer i fängelset för Hitler är att han skriver Mein Kampf. Va? Och det är en utmaning att försöka läsa den. Den är i princip oläsbart, svamligt skriven. Mycket, mycket svårt. Och dessutom är det ju känsligt. Den ges ju inte ut numera i nya upplagor. Men det går för tag på om man vill läsa. För det är faktiskt intressant. Och bara att försöka hitta Hitlers beskrivning av hur det här kriget var tänkt att genomföras i Europa. Där han har en särskild sida. Jag har citerat detta vid tillfällen. Men det är inte lätt och läsa ut vad han menar. Men det är klart att han när han skrev den tänkte och liksom utformade en politik som han sen så fort han blev frisläppt satte igång med att genomföra. Mm.
I samma veva så står världen också inför en depression. Börskraschen i New York 1929 och allmänt bistra tider. Det här känns ju också som en klassisk förklaring till Hitlers framgångar.
Ja, och det är alltså en hyperinflation i Tyskland, därför att när Frankrike ockuperar Ruhrområdet för att tvinga tyskarna betala sitt krigsskadestånd, och då blir massor med hundratusentals tyska arbetare arbetslösa, och de lönerna betalas av den tyska staten genom att man helt enkelt trycker nya pengar. Så det blir en hyperinflation i Tyskland redan på 20-talet, och den ruinerar ju Tyskland. Och den här tyska medelklassen som ändå liksom var, vad ska man kalla det, liksom ryggraden i det tyska välorganiserade samhället, de blev plötsligt då ruinerade. Och så fanns det inga alternativ mer än nazister och kommunister att rösta på, därför socialdemokratin hade beordrat polisen att skjuta på arbetarna 1919, så de var liksom kompromitterade som politisk kraft. Mm. Så det fanns liksom bara två ytterlighetspartier att rösta på och en total ekonomisk kaotisk situation. Mm. Och utan den här hyperinflationen hade Hitler inte fått de framgångar han fick. Mm.
Och kommunisterna hade man ju någon slags exempel på vad det kunde leda till, för man kunde ju titta på Sovjetunionen, men nazismen var ju ett oskrivet blad på något sätt.
Ja, det glöms lätt bort att det tyska befolkningen hade ju sett kommunisterna i Tyskland, därför att det var ju revolution i flottan hösten 18. Och de här banden med röda brigader drev ju runt på landsbygden och plundrade och våldtog och ströp folk. Va? Mm. Så krigshjältar med polymerit om halsen, det är alltså en preussisk orden, en av flygare SM blev strypt i sin polymerit. Va? Mm. Och det här sätter ju sina spår förstås. Folk var ju rädda för kommunisterna.
Mm. Ja, på goda grunder kan man ju säga också.
Ja.
Även om det inte försvarar nazismen på något sätt såklart. I början av 30-talet så tar nazisterna makten genom ett riksdagsval där man får 44% av rösterna om jag har läst rätt. Och i kölvattnet av det där valet så börjar då alltså Hitler förbjuda andra partier. Var det ingen som såg det här komma?
Jo, men alltså det är ju en fullständigt demokratisk process, och han var ju största partiet och fick då bilda regering. Och det första de gjorde var att ta befälet över lagarna och ändrade lagarna så att det passade dem. Och det här finns oerhört väl beskrivet av tyskar som upplevde det. Sebastian Hafner var en stor historiker, och hans memoarer, en ung mans bekännelser eller en ung mans historia, skildrar precis detta. Hur nazisterna rusar in i domstolarna och på juristutbildningarna i Tyskland och fockar professorerna och ändrar lagar. För det kunde de ju göra. Och tyskarna var ju ett ordningsamt folk, så de lagar som gällde, de gällde. Och hade man, alltså, efterhand som nazisterna ändrade lagarna, så var tyskarna, upplevde de sig tvungna att följa de nya lagarna.
Och i samma veva så Paul von Hindenburg, den gamle rikskanslern, han dör ju där också. Då tar Hitler över hans titel bara, helt enkelt.
Precis, va. Och det är ju många i Tyskland som tycker illa om nazisterna. Men nota bene, de tyckte ännu sämre om kommunisterna. Och sen hoppades de att man skulle kunna behärska nazisterna och ta hand om dem och liksom hålla koll på dem. Så kapitalisterna trodde att man skulle kunna få vara fria, och militären trodde, och alla trodde sig kunna behärska den här lilla skrikande korporalen.
Mm.
Sen hörde till saken också att han skriker bara i sina radiotal. Va? Utan det finns ju ganska få ljudupptagningar hur han lät normalt, men det finns några, åtminstone en, när han är i Finland och besöker Mannerheim på dennes 75-årsdag. Va? Och då pratar han helt normalt.
Mm. Vad har du att säga om Otto Ganz tolkning av Hitler i den här filmen Der Untergang?
Jag tycker filmen är jättebra. Och jag är helt övertygad om att man noga har studerat de här ljudupptagningarna från Finland. För där låter Hitler normalt.
Mm. Mm.
Och jag har sett det på YouTube, och det låter precis likadant som i filmen. Så det är skickligt gjort.
Just det. Vad händer under de här första naziståren? Det är uppenbart att nazisterna skapar en diktatur i Tyskland.
Ja, och det går ju ganska fort. Liksom från 33 till 38 med kristallnatten. Så på 5 år så har man alltså tagit befälet över Tyskland, ändrat lagar, sagt upp Versaillesfreden och börjat rusta.
Mm. Hur ser omvärlden på den här rustningen då?
Jag tror att man blundade. Därför man var så trött på första världskriget och ville så gärna ha fred, så att man trodde sig kunna bortse från de fula fläckarna som dök upp.
Tror du till viss del att det kan handla om att man redan då känner någon slags dåligt samvete över att fredsvillkoren var för hårda mot Tyskland?
Ja, men jag tänker på Churchill i England, för han var ju då en som under mellankrigstiden uppfattades som en krigshetsare, för han hela tiden pekade på den tyska rustningen. Det vill säga, han såg detta tydligt, och alla andra såg det också, men de bortsåg från fakta och ville ägna sig åt ett Europa i fred.
Men vi måste kanske nämna kristallnatten också 1938, för det här är ju också en sån här avgörande ögonblick när det gäller nazisternas hat mot judarna. Över hela Tyskland så krossas skyltfönster, judiska affärer och fabriker förstörs och flera hundra judar mördas. Hur reagerar tyska folket på det här egentligen?
Ja, de hade ju sett det komma, därför judarna fick ju spö på gatorna redan före kristallnatten, och nazisterna, det talas ju om att den tyska rustningsindustrin till del finansieras med roffade judiska förmögenheter. Och gamla tyskar som jag pratar med sa så här, att det är klart vi såg det. Det var ju bara frågan om vilket håll man ville titta.
Mm. Ja.
Men 38 så då blir det så uppenbart. Och sen förstås då stött av nya nazistiska lagar.
Fanns det något motstånd i Tyskland under de här åren fram till andra världskriget?
Det fanns det. Till exempel den tyska generalstaben, så försökte ju generalstabschefen och arméchefen göra en militärkupp mot Hitler 38, men det misslyckades. Man kom inte överens och orkade inte dra det i botten och litade inte på varandra fullt ut.
Mm.
Därför att problemet är ju, för att göra en kupp mot ett statsöverhuvud så behövs det ju en hel del medarbetare. Och i det här fallet stupade det på att generalstabschefen Brauchewitz inte ville skriva på och gå med på detta fullt ut. Mm. Så arméchefen kände sig plötsligt ensam.
Mm.
Så där har du ett exempel, och det är klart att i en befolkning på miljoner tyskar så fanns det ju många som tyckte illa om detta. Jag nämnde ju den här familjen Hafner innan, alltså han blev sen tysk historiker. Han emigrerade till England under krigstiden. Mm. Det är klart att hans familj kände sig kringskuren och förhindrad och förnedrad. Mm. Men vad skulle de göra?
Exakt. Om vi flyttar fokus lite så kan vi konstatera att Japan är på frammarsch som en allt mer imperialistisk stormakt i Asien. Redan 1933 har man annekterat Manchuriet och 1937 så anfaller man åter Kina. Kan du berätta någonting om maktbalansen i Östasien och varför Japan anfaller Kina?
Det är en verkligt märklig historia. För att Japan kommer ut ur första världskriget som en växande stormakt och upptäcker i Versaillesfreden att det här med självbestämmande rätt över folk, det gällde egentligen i Europa för att splittra det österrikiska imperiet. Mm. Ingen annanstans. Och de europeiska makterna var lika koloniala efter första världskriget som innan. Så de kände sig liksom hejdade. Och sen är det så att Japan under 20-talet är lika stor som Storbritannien, har en större befolkning men kan bara leva och bo på 15% av sin yta. De höll på att svälta.
Mm.
Det var fruktansvärt svårt för den japanska Japan att föda sin befolkning. Och sen hade de allmän värnplikt, vilket innebar att en hel del av de här fattiga, hungrande pojkarna blev ju officerare. Och de var ytterst radikala. Och efterhand som då USA och de europeiska stormakterna stängde deras möjligheter att expandera och handelsembargo på dem, så blev det till sist bara Kina kvar.
Mm.
Och då sa sig unga radikala japanska arméofficerare att ja, vi har inget annat alternativ än att ta Kina, så vi har någonstans att ta vägen med vår växande befolkning. Detta är förstås då kopplat med imperialism och tro på sin egen ras fulländning. För om det var någonting Japan såg ner på, så var det på kineserna, en gammal fiende. Och sen radikaliserades Japan till någon sorts militär anarki. Det var inte generalerna, utan det var snarare de här unga kaptenerna som drog runt i olika grupper och sköt på varandras motståndare. Så den japanske marinchefen Yamoto, han befordrade sin marinchef för att få bort dem från Tokyo, för det var för farligt att ha dem kvar. Och detta mycket märkliga politiska system, då någon sorts militär anarki, leder till att armén vill gå i krig mot Kina, och flottan vill förstås inte slåss med Kina då, utan vill man ju slåss mot expandera i Sydostasien där det fanns råvaror. Och då lyckades man med bedriften att göra både och, vilket är strategiskt, det var ett stort misstag.
Okay,
Man bör ju välja sina motståndare med omsorg och inte välja alla på en gång.
Men vid vilken tidpunkt börjar Japan och Hitler-Tyskland hitta varandra då?
Ja, alltså det är en accelererande utveckling. Men sen ska man inte överdriva det här samarbetet. För att, visst, de hade gemensamma fiender, men man gjorde ju inga gemensamma krigsinsatser. Och det var ju ett av Tysklands stora misstag att man inte fick japanerna att hota ryssarna så att deras sibiriska trupper hölls kvar borta mot Japan. För Tyskland kom det japanska överfallet på Pearl Harbor som en fullständig överraskning. Va? Så att den här kopplingen Japan-Tyskland, den var egentligen ganska svag.
Mm.
Mer än ideologiskt.
Mm. I Europa händer det saker. Alltså, Nazityskland annekterar Österrike redan 1938 och kräver också att tysktalande Sudetenland i Tjeckoslovakien ska bli självstyrande. Och för att lösa den här situationen utan krig så träffar den brittiske premiärministern Chamberlain och Frankrikes president Daladier Hitler och Mussolini i München. Och där Hitler spelar ett hårt spel för att få gehör för att stora delar av Sudetenland ska tillfalla Tyskland. mot att han inte då ska komma med fler territoriella krav framöver. Och Chamberlain verkar tro på Hitler och myntar de här bevingade orden då, peace in our time. Men hur kommer det sig att omvärlden är så naiv kring Hitlers ambitioner?
Därför att omvärlden vill så gärna behålla freden. Och man offrar ju Tjeckoslovakien.
Mm.
Och Tjeckoslovakien blir ju minst sagt urförbannade för detta. Men så gjorde man. Och dessutom var det så att man trodde att man med detta bondeoffer då, Tjeckoslovakien, skulle få Hitler att lugna ner sig. Därför han hade ju rimligen hur mycket som helst att göra i central- och Östeuropa genom att bygga upp tysk affärsverksamhet med sina grannstater och så vidare. Det trodde man faktiskt. Då. Var bara det att den som var argast av alla var ju Hitler, för han ville ju krig. Och det hade han ju skrivit i Mein Kampf, och skillnaden på en statsman som bygger sitt imperium på lång sikt och någon märklig politiker som vill krig i sin livstid. Och Hitler tillhörde då den senare grupperingen. Och så Hitler hade oerhört bråttom att förverkliga sina drömmar, för de skulle liksom tvunget upplevas av honom själv.
Mm. Men det är ju upplevelsen när man läser och hör om Hitler, att han genom sin otålighet och krigshets begick en rad misstag, att han verkligen inte lyssnade på taktikerna i sin egen armé.
Ja, men så var det. Han var ju inte, alltså han är ju korporal och har ganska lite krigserfarenhet. Han har en oerhört gott minne och stor arbetskapacitet och en demagogisk förmåga utöver det mesta. Men han var inte utbildad militär, och det finns då en massa svåra frågor att brottas med på den operativa strategiska nivån som inte han brydde sig, utan det skulle alltid ske med liksom viljan skulle gå före, och man bara den rätta politiska inställningen så kunde man erövra Moskva, trots att det var för långt för att föra fram förråd och för kallt för att vara där. Så han bortsåg från en massa militära praktikaliteter. Men han var ju inte militär, han var politiker. Så att hans vision i Mein Kampf och att erövra det här Lebensraumet i central- och Östeuropa, det gick liksom före de militära förutsättningar. Och det straffade sig mycket hårt i kriget mot Sovjetunionen.
Men det här med Lebensraum är intressant, för att det handlar om att tyskarna behövde mer plats att bo och leva på, helt enkelt. Du nämnde ju Japan tidigare, att de faktiskt hade ett för litet territorium i förhållande till sin befolkning. Men fanns det några sådana liksom rent praktiska problem egentligen i Tyskland?
Inte vad jag vet, utan det här var någon sorts tokig idé om att man skulle förslava slavarna och expandera. Alltså Hitler har ju en märklig rasbiologisk föreställning om att germanerna var liksom jordens ledande ras och skulle i kraft av detta då bre ut sig på alla andras bekostnad. Det var ju inte alls så att det fanns några som helst problem inne i Tyskland. Det fanns gott om plats att flytta bönder hit och dit om man är tvunget ville det. Men det här var en rasbiologisk tanke som styrde. Judarna skulle bort och slavarna skulle förslavas.
Mm. Men det är inte bara med väst Hitler förhandlar. I augusti 1938 så undertecknas Molotov-Ribbentrop-pakten, uppkallad efter de tyska och sovjetiska utrikesministrarna. Och det här var ett icke-angreppsavtal mellan de här två stormakterna. Men vad hade de båda sidorna egentligen för bevekelsegrunder?
Alltså, tysk bevekelsegrund var ju att inte få Sovjetunionen i ryggen i händelse av krig med västmakterna. Och Stalin litade inte en sekund på västmakterna eller Hitler och hoppades att de skulle förgöra varandra i någon sorts krig mellan borgarstater under tiden som Sovjetunionen skulle kunna rusta ytterligare. Så egentligen har Hitler och Stalin samma bevekelsegrund, att man sluter en pakt med vad man betraktar som Satan för att ha ryggen fri och vinna lite tid. Sovjetunionen ville vinna tid och Hitler ville ha ryggen fri.
Mm. Men det låter ju å andra sidan som en ganska smart taktisk manöver.
Ja, det var smart med tanke på deras respektive syfte. Och sen hörde till historien att de allierade var ju där sommaren 39 i Moskva och försökte förhandla fram en pakt mellan de allierade och Sovjetunionen. Men Stalin litade inte på dem. och ställde en del motkrav som inte västmakterna kunde leva upp till. Det hade med deras hjälp till militär hjälp till Polen att göra. Så Stalin tyckte sammantaget att de där västerlänningarna, där är det ingen fart på. Det är bättre att vi slutade med Hitler, vilket han gjorde. Mm.
Hur ser egentligen den militära maktbalansen ut i Europa vid den här tiden runt 1939?
Ja, det är att Tyskland som har börjat rusta 35 har ju då ett försprång. Och det var ju inte så på något sätt att Tyskland var färdigrustat för något storkrig. Hitler hade lovat sin flotta att plan Z skulle den tyska flottan vara krigsberedd 1946. Men oavsett de här tyska tillkortakommandena så var tyskarna bättre förberedda än Frankrike och England. Mm. Samtidigt var ju tyskarna totalt sett svagare, så resurserna fanns ju på de allierade sidan, men tyskarna hade liksom börjat loppet först. Mm. Och hade därför en krigsmakt som och den, men det är mycket noga med att de var inte färdiga. En tysk officer förklarade för mig någon gång på 70-talet att vi var inte bra, det var de andra som var sämre från början. Det var så han såg på det. Han Wehrmacht hade massor med alltså den tyska krigsmakten, massor med problem och ofärdigheter. Mm. Men de var inledningsvis då mindre dåliga än motståndarna.
Och Sovjet då?
Sovjet hade en väldig numerär, men där hade ju Stalin 37-39 avrättat någonstans 60% av sin officerskår, alltså det vill säga alla dugliga som han trodde skulle kunna utgöra ett hot mot honom. Så kvar i röda armén var nickedockorna och jasägarna och de menlösa. Och det visade sig också i kriget, finska vinterkriget, hur dålig den röda armén var, hur dåligt ledd den var.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så, i september 1939 så anfaller Tyskland Polen. Varför just Polen?
Det hade Hitler rätt ut i Mein Kampf. Och det var oerhört... Han hade en trappa, utvecklingssteg där. Och Polen skulle försvinna, men det var ju på Sovjet, mot Sovjeten han ville. Alltså Sovjet var huvudmålet. Men för att komma dit var han tvungen att ta Polen. Och sen så hoppades han på att England skulle låta bli eller vara någon sorts hjälpallierad. Han uttrycker det oerhört svamligt i sin Mein Kampf. Men det var en plan. Mm.
Men det var liksom den slaviska delen av Europa som var huvudmålet för Hitler.
Absolut. Han såg ju gärna Frankrike och England som allierade eller neutrala. Mm. Utan hans rasbiologi ledde honom rakt österut. Mm.
Du har ju skrivit en hel bok bara om det här, om anfallet mot Polen tillsammans med Niklas Zetterling. Och i den här boken så tar ni upp en hel del myter om den polska arméns dåliga rykte. Kan du berätta lite om det här?
Ja, polackerna var ju duktiga men hade inga pengar. Tyskarna startar sina nya pansardivisioner 1934, polackerna börjar 1930. Och de skrev böcker om helikoptrar och deras kavalleri var stort och välutbildat och var egentligen avsett att vara deras pansartrupper, men de hade inga pengar. Och sen så hade vi ju en helt hopplös strategisk situation, därför att för polackerna så är det Sovjetunionen i huvudfienden. Och det passar ganska bra, för östra Polen var väldigt vägfattigt och glest. Och där kunde man ju utföra militära operationer. Mm. Alla befolkningscentra låg ju i väst. Och plötsligt blev Hitler och Tyskland huvudfienden. Så då liksom hamnade de ju helt fel i sin krigsplanläggning.
Mm, men det är ju Polens eviga dilemma det där med att det är en massa stormakter runt omkring dem som har velat komma åt Polen. Men
så lovade England och Frankrike Polen militär hjälp. Alltså efter 1939 när då Tyskland... När Hitler tar resten av Tjeckoslovakien, då är måttet rågat och då säger man till Polen, vi kommer att hjälpa er. Och det visste Hitler och alla andra att det var ju bluff. Därför att det fanns ingenting de kunde hjälpa med. Och de stackars polackerna blev ju grundlurade. Och den brittiska och franska generalstaben, de spelade cyniskt med detta, att de skickade dit företrädare till polackerna och diskuterade, men de lovade ju ingenting, för de hade ingenting att skicka.
Nej. Men varför löftet då? Var det taktiskt, eller var det att man på något sätt moraliskt menade att man ändå var tvungen att lova? Eller?
Ja, det var väl en kombination av moral och idén om att liksom sluta in Tyskland från olika håll, va? Man hade ju här alltså en välvillig allierad stat som var hotad, och då vill man liksom, nu vill man ju, och så vill man ju skicka ett budskap till Hitler att nu är det slut med det här fredssamtalen.
Vi drar en linje här.
Ja. Mm. Problemet var att den här linjen var då liksom politisk moralisk, men militärt så fanns det ingen kraft bakom linjen.
Mm, jag förstår. Men hur reagerar omvärlden på Tysklands anfall av Polen då?
Ja, med bestörtning. Till sist så följer skygglapparna. Mm. Och en som skygglapparna också följde på var Hitler, för han blev överraskad. Han trodde han skulle kunna få Polen gratis som Tjeckoslovakien. Mm. Och han var ju orolig för den tyska befolkningen. Därför 1914 var det ju glödande entusiasm över krigsutbrottet. 39 lyste denna fullständigt med sin frånvaro. Berlin var mycket, mycket avslaget och blekt. Mm. Och nära medarbetare till Hitler sa att han var blek själv, gubben, och skakade över vad han hade försatt sig i.
Mm. Okej, men tror du att det redan 1939 gror någon slags här, tvivel i Hitler?
Det kanske är svårt att svara på, men han var ju van vid att få allting gratis. Och nu plötsligt var han ju tvungen att gå i krig, och han visste ju... I ryggraden att första världskriget var en rätt stor grej, och nu gav man sig ju in i någonting som man inte kunde behärska. Liksom. Nu var det ju inte bara en politisk show, nu var det ju krig på riktigt. Va? Och mot då ändå Storbritannien och Frankrike som gemensamt såg ganska imponerande ut.
Mm, just det. Men då förklarar Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland.
Ja.
Men det händer inte så mycket.
Nej, därför att De har inga möjligheter att hjälpa Polen direkt. Den stora indirekta hjälpen hade ju varit om de hade anfallit Tyskland. Därför Hitler tog en jättechans i väster och hade i princip inga stridskrafter där.
Mm.
Men de allierade ägnade sig åt att marschera upp längs Maginotlinjen och den belgiska gränsen och under 6 månader noga förbereda sig på någon sorts försvarskrig. Mm. Så de försatt ju den chansen. Nu vet man inte hur lurade de blev och hur mycket tyskarna lyckades lura dem att de faktiskt var starka i väster också, men det var de inte.
Nej. Men vissa militärhistoriker menar ju att ett snabbt anfall från Storbritannien och Frankrike, alltså längs med västfronten, redan då hade kunnat försvaga Tyskland och gjort att kriget hade fått en helt annan utgång.
Det håller jag med om, men det kräver ju då en stridskraft som är beredd att gå till offensiv. Mm. Och det var inte de, vare sig de franska eller de brittiska.
Nej.
Utan de var ganska tveksamma i sin attityd till det här.
Men då sitter fortfarande Chamberlain som brittisk premiärminister.
Ja, men i och med krigsutbrottet så kommer ju Churchill till.
Mm.
Utan nu är ju de här fredskramarna otidsenliga. Liksom. Nu förstår ju England att nu behövs det nya tag. Mm. Och då kallar man in Churchill.
Medan västländerna då funderar över hur de ska göra med kriget så startar Tyskland ett rätt storskaligt erövringskrig och intar då i april 1940 Danmark och Norge. Varför gjorde de det?
Därför att Hitler, strateg som han inte var, blev övertalad av marinen att vi kan inte ha ett ubåtskrig mot Storbritannien utan tillgång till Norge och då ubåtsbaser i Norge. Därför det tyska baseringsläget för sjöstridskrafter var ju mycket sämre nu 1939-40 än vad det har varit under första världskriget. Så, och eftersom Hitler då gick med på att ja, men ubåtarna behöver ju ut på Atlanten och då behöver vi Norge. Danmark är ju bara ett steg på vägen till Norge.
Brohuvud på något sätt.
Ja. Så man passar helt enkelt på att inför det stora anfallet i väst så tar man då Danmark-Norge. Och det gör man ju med ganska små styrkor. Mm. Förutom marinstridskrafter, där får ju tyska flottan liksom anstränga sig. Och de som blir mest överraskade av alla är den brittiska flottan. För de hade ju 6 månader varit beredd på ett krig. Och kunde liksom, det skrivs ju intressanta böcker om hur överraskade de blev av att tyskarna faktiskt tog Norge. Det borde liksom enligt Royal Navy inte ha gått. För de var ju faktiskt i vägen. Men de blev undanknuffade av en kombination av tyska överraskande operationer, skickligt utnyttjande av deras få fartyg och landbaserat flyg. För man var ju nära flygbaser i land. Mm. Och det klarade Royal Navy inte av trots sin numerära överlägsenhet. Så det var en stor besvikelse för dem. Mm. Men det viktiga här är ju då det kommande anfallet i Västeuropa i maj. Månaden efter.
Just det, där Tyskland går mot Nederländerna, Belgien för att ta sig in i Frankrike.
Ja, därför att här är det ju då att eftersom nu Hitler har ju strategiskt hamnat i att han vill anfalla Sovjetunionen som han råkar ha en pakt med. Mm. Som han tjänar på och den tyska krigsmakten är utomordentligt nöjd med de leveranser som ryssarna skickar faktiskt ganska mycket råvaror enligt det här traktatet till Tyskland. Och sen har ju en fiender i England och Frankrike och de måste ju elimineras för att kunna gå mot Sovjetunionen. Så det är ju ett gigantiskt vågspel Hitler ger sig in på här. Men till många förvåning så klarar ju den tyska armén, det är ju huvudsakligen de som gör jobbet, att slå sönder Frankrike och Storbritanniens stridskrafter på liksom 14 dagars fälttåg i praktiken. Och sen är det liksom 2 veckor till att städa ner i centralfrankrike. Det går ju oerhört fort det här. Mm. Därför att den tyska krigsmakten är så mycket bättre än britter och fransmän. Och då ska man ha klart för sig att det enda där tyskarna har numerär överlägsenhet, det är radioapparater. Men det är viktigt, för med radioapparater kan man leda de förband man har. Mm. Men för övrigt hade de allierade fler stridsvagnar och ofta bättre stridsvagnar. De hade lika många flygplan. Men tyskarna hade en oerhörd förmåga, tack vare ett bättre ledningssystem, att kraftsamla resurserna när de behövdes. Och detta fällde avgörandet. Så i praktiken så tar det tyskarna 10 dagar att bryta sig igenom skogklädda Ardennerna och veckla ut pansarförbanden på det nordfranska slättområdet och ta sig bort till Dunkirk. Det tar bara 10 dygn.
Ja. Och då är det Erwin Rommel som säkert kommer att återkomma till som är en av ledarna där.
Ja, han är ju från början en Hitler-favorit. Han gör karriär liksom utanpå den sedvanliga tyska officersutbildningen och generalstabsutbildningen, utan han är chef för den vaktbataljon som vakta Hitlers ledningståg i Polen. Och som vaktbataljonschef är man ju med och äter middag med Hitler ofta. Och Hitler gillar Rommel. Så Rommel blir utnämnd till pansardivisionschef, får den 7:e pansardivisionen som kallas för spökdivisionen. För varken fienden eller det tyska generalstaben visste var den divisionen fanns, för den framryckte något så oerhört snabbt i Frankrike. Rommel var ju duktig på det här. Va? Och han hade ju övat sig under första världskriget i de italienska alperna på infiltrationstaktik, och nu så var den här mekaniserad och bepansrad. hans gamla beprövade taktik. Chefen långt fram och grip tillfällena och ryck fram i de luckor som man hittar. Och det gjorde han.
Men att rycka fram i luckor så där, det blir också att man, det medför också en risk att man kan bli avskärmad och bli anfallen bakifrån.
Ja, men den risken är liten, för vad som händer är att de som blir omringade, de blir rädda, medan de som framrycker och har initiativet, de är inte oroliga. Mm. Och den amerikanska generalen Patton uttrycker det så här, att man ska inte vara rädd om sina flanker, det är fienden ska vara rädd om sina flanker. Det är alltså en fråga om psykologi helt enkelt.
Just det. De tyska trupperna drar in i Frankrike och då genomförs någonting som kallas för Operation Dynamo. För det finns 300 000 plus brittiska soldater som har fastnat i en ficka runt Dunkirk. Vad är det egentligen som händer där?
Jo, de knuffas då mot kanalkusten och det är någon 50-60 000 franska soldater också. Och det är ju framförallt då den starka Guderians 19:e pansarkår längst i söder. Rommel finns i mitten, närmare, längre norrut. Men det är framförallt Guderians förband då som rycker fram mot Dunkirk från syd, ost mot västerut. Men man måste komma ihåg att för tyskarna är det här pansarblixtkriget väldigt överrumplande att det går så bra. I Polen hade det inte gått riktigt lika bra som i Frankrike, utan det var ett experiment. Det är första gången man testar, och de tyska förbanden var, många av dem var ju reservist, så de var alltså inte tränade. Utan man övar helt enkelt upp sig. Och i Frankrike fungerade utmärkt, men den tyska generalstaben har inte riktigt förstått hur bra det här ska fungera. Man är helt enkelt orolig för sina flanker. Så de tyska pansarförbanden får order om halt när de närmar sig Dunkirk. Och det hänger nog ihop med att Göring då lovar Hitler att hans Luftwaffe ska förhindra någon sorts evakuering över från kanalkusten. Och det misslyckas Luftwaffe med. Så pansarofficerarna står ju och gnisslar tänder när de förstår att engelsmännen kommer undan därför att Luftwaffe inte gör vad de ska. Och det är första gången som britterna sätter in Spitfire-förband från baser i England. Så det utvecklas alltså hårda luftstrider över den här evakueringen som lyckas. Mm. Så de allierade får undan sina soldater, och för England var det ju en form att vinna eller försvinna. För utan de soldaterna hade man inte kunnat fortsätta kriget.
Nej. Så det här är ett av de här avgörande ögonblicken i andra världskriget, kan man säga.
Ja, det är mycket viktigt. För utan dem hade England inte kunnat engagera sig i Medelhavet som de sedan gjorde. Mm.
Efter ett vapenstillståndsavtal mellan tyskar och fransmän så blir den här så kallade Vichy-regimen som någon slags lydstat till Nazi-Tyskland under Marskalk Pétains ledning. Varför väljer då fransmännen, eller i alla fall vissa av dem, den här lösningen?
Ja, fransmännen har inget val.
Nej.
Utan det är tyskarna som domderar och bestämmer. Och Philippe Pétain är ju krigshjälte från första världskriget och 84 år gammal när han får uppgiften att ta hand om Frankrike, kapitulera med tyskarna, inställa stridshandlingarna och organisera en ny fransk stat med en ny författning. Är nästan en övermänsklig uppgift för en ung och pigg människa. Och han hör till saken, han hatade ju de franska politikerna som hade skurit ner hans vördade armé och inte gett de anslag som han krävde. Han var ju ungefär som Churchill då i sina varningar mot den tyska militarismen. Och ville se ett starkt Frankrike, vilket han inte fick. Mm. Och när de nu hade skäblat bort alltihop så tippar man hela kapitulationsproblematiken i knät på den gamle man. Och då gör han det för Frankrikes folk och för Frankrike som nation. Mm. Inte för att han själv på något vis var entusiastisk för att hjälpa tyskarna.
Nej. Men varför blir norra Frankrike ockuperat av tyskarna och södra Frankrike det här Vichy-regimen?
Jag skulle kunna tänka mig att det har att göra med den tyska synen på strategin, att de behöver alltså baser längs den franska kanalkusten mot England. Så där vill man liksom sköta om det. Men sen är det alltid praktiskt att knuffa en del av ansvaret för att sköta ett land på fransmännen själva.
Mm, just det. Och apropå kanalkusten då, så sommaren 1940 så startade så kallade luftslaget om Storbritannien. Tanken är att tyskarna ska slå ut det brittiska luftvapnet och luftförsvaret innan en eventuell landstigning med marktrupper. Men britterna är ju betydligt hårdare än att knäcka in Frankrike, eller hur?
Ja, alltså Hitlers idé är ju att eftersom England då inte har kapitulerat så måste man ju slå dem, och då måste man göra det med en invasion, och det är ett problem. Och en invasion nu krävde luftöverlägsenhet, och det är därför skickas Luftwaffe in. Och Luftwaffe hade egentligen inte kapacitet att lösa detta, därför alltså deras tyska flygplanens räckvidd var för begränsad. Det var på gränsen. Om de hade använt en annan taktik så hade de kunnat mala ner Royal Air Force. Churchill, som alltid formulerar sånt här kvickast, menar att tyskarna förlorade för att de inte begrep att de hade vunnit, och engelsmännen vann för att de inte begrep att de hade förlorat. Så nära var det.
Okej, okay. Men vad var det som var the tipping point?
Alltså, the tipping point är att britterna har alltså tillgång på radar, och det hade tyskarna också, men tyskarna visste inte att den engelska radarn var inbyggd i ett så bra system. Så britterna kunde hela tiden, och det har att göra förstås med att tyskarna flög så förutsägningsbart, de kom alltid på 5,5-6 000 meters höjd. Då syns de på radarn, och då kunde ju britterna leda in de få jaktplan man hade så att de alltid hamnade rätt. När tyskarna så småningom kom på att men om vi bombar flygbaserna istället för någonting annat, då går det en del plan på marken och en och annan pilot stryker med till sist. Britterna hade inte mer än 600 välutbildade piloter från början. Och till sist så hade ju de lidit stora förluster, och dessutom de som hade överlevt var ju så trötta så de knappt såg skillnad på dag och natt. Så man var tvungen att skrapa efter piloter och borta i marinflyget och från när och fjärran och få piloter.
Det var en hel del polacker som flög för
precis, alltså. Bara du sa det, att man skickade, alltså, man först blev inte med polackerna, för de kunde ju inte brittiska. Va? Men de här polackerna fick man ju då sätta in, och det blev den framgångsrikaste brittiska jaktförbandet. Underslaget med England är alltså de här polackerna, skjuter ner flest tyskar. Det säger ju en del om polackernas skicklighet och stridsvilja. Och de börjar som sagt dessutom, de är inte med från början, de kommer under slagets höjdpunkt. Alltså britterna gör en hel del rätt, och tyskarna gör en del tabbar, och detta sammantaget gör att denna mycket hårda luftkrig faller ut till tysk nackdel.
Men redan här så känns det som att den här berömda krigsmoralen som Churchill uppvisar, att han visar ett stort statsmannaskap i detta.
Ja, han är duktig på det. Och han är entusiasm är kanske fel uttryck, men han mobiliserar den brittiska försvarsviljan. Och den ansvariga på tysk sida är ju Göring, för det är ju hans Luftwaffe som nu, och Göring gör precis motsatsen. Han lyckas reta upp de förbandschefer han har under sig genom att anklaga dem för misstag och feghet, när det är han själv som inte, han bemödar sig mer om att vara Hitler till lags än att verkligen vinna luftkriget. Därför det fanns alternativ, tyskarna, och det påpekade både jakt- och bombförbandscheferna att men om vi gör så här istället går det kanske lite bättre. Nej, sa Göring, ni ska lyda order och göra som jag säger. Och så gav han då en del opraktiska order som ökade de tyska förlusterna istället för att minska dem.
Han var ingen taktiker i första hand?
Nej, han var nog, man vet ju inte, men mycket tydligt på att han var psykopat, och en fullblodspsykopat. Och en fullblodspsykopat kan du inte på något vis kritisera. För om en jaktförbandschef säger hur vore det om vi gjorde så här istället, då innebär det ju indirekt kritik mot det Luftwaffe som Göring har skapat. Och då blir Göring förbannad på honom i både sak och person. Och det här är en hopplös ledningssituation som Luftwaffe drogs med.
Just det. Om vi då flyttar blicken mot öst, så i slutet av 1940 så har Sovjet erövrat Karelen och de baltiska länderna och dessutom delar av Polen. Det känns ju som att Stalin bedriver en väldigt expansiv politik här.
Ja, han skulle inte uttrycka det så, utan han menar ju att han flyttade fram sina försvarspositioner mot de farliga tyskarna. viktigt med det finska vinterkriget. Därför att det får två intressanta effekter. Den ena effekten är att ryssarna lär sig den finska förmågan att kämpa väcker faktiskt motvillig sovjetisk beundran. Och Finland är det enda landet som Sovjetunionen och Stalin strider mot under andra världskriget som inte ockuperas. Jag tycker att det är väl rimligt att anta att de här finska segrarna i vinter, eller framgångarna i vinterkriget, lärde ryssarna en viktig näsknäpp. Samtidigt var det ju som vi tidigare sa, att den ryska röda armén var ju i riktigt dåligt skick ledningsmässigt. Och det här missade ju tyskarna, för de blev ju förstås förtjust, fick de i sin fördom bekräftade att ryssarna är riktigt dåliga. Så dåliga var de inte. Utan man behövde inte byta allt i röda armén, direkt när man bytte chefer så blev det mycket bättre. Och det visade sig ju då under sen operation Barbarossa att tyskarna hade ju gravt underskattat röda armén. Mm. Så på sätt och vis fick ju röda armén den förvarning de behövde, för det fattade ju röda armén att så här dåligt kan vi inte sköta oss. Vi måste ju förbättra vår ledningskapacitet. Och de gjorde så gott de hann ju inte rätta till alla brister. Röda armén är fortfarande dålig 41 jämfört med den tyska, men den var bättre. Allting är relativt här.
Ja, just det. Intressant. Och finska vinterkriget var ju 39-40 då.
Ja.
Mussolini har vi inte pratat om. Han var ju någon slags förebild för Hitler. Han blev ju diktator i Italien redan på 20-talet.
Ja, och här i Sverige var man imponerad av att de italienska tågen plötsligen gick i tid. Så fascismen såg ut att vara en framgångsfaktor under 20-talet. Och sen så sprang utvecklingen ifrån Mussolini, därför att hans imperiedrömmar stod inte i relation till de resurser han faktiskt förfogade över. Mm. Och det hör till saken också att det italienska folket var oerhört krigstrött efter första världskriget. De hade verkligen lidit stora förluster och uppoffrat sig, och som de upplevde till ingen nytta. Och man var besviken på politiken och på första världskriget, och man var inte särskilt imponerad av fascismen heller. Mm. Så han hade alltså en ganska trög nation som han försökte gå i krig med. Och varje gång italienarna går i krig mot någon får de ju stryk. Va? Mm. De är inte tillräckligt bra helt enkelt.
Va? Men är det här gamla klassiska uttrycket att motivation slår klass? Eller?
Ja, eller Napoleon uttrycker det så att moralen står till numerären som faktor 3-1. Alltså moralen är viktig. Va? Mm. Och vill man inte och inte tro sig kunna, och dessutom i många fall har dålig utrustning som de italienska styrkorna hade, då fungerar det inte.
Nej.
Det var inte så att det saknades personligt mod i de italienska stridskrafterna. Och somliga, de hade till exempel grodmän och attackdykare, och där var italienarna en framgångsfaktor. Mm. Tyskarna skickade ner sitt marinflyg för att lära sig fälla torpeder mot fartyg. Det var italienarna mycket bättre på än tyskarna. Så somligt fick de att fungera. Mm. Men man fick inte systemen att fungera, och sammantaget var motivationen för dålig.
Mm. Men likväl så bildar ju Hitler och Mussolini den axel som de kallar axelmakterna.
Ja, för Hitler var det ju samtidigt viktigt att ha någon han kunde sola sig i. Och det ser ju imponerande ut att ha med Italien. Och dessutom, Italien producerar ju en hel del råvaror som tyskarna kunde ha nytta av. Och fick också nytta av under kriget. Mm. Så det var ju inte en helt bortkastad pakt. Men det var inte alls... Alltså de italienska styrkorna såg inte i någon som helst paritet med de tyska.
Mm. Om vi ska summera läget i slutet av 1940 så behärskar Hitler och hans allierade stora delar av Europa, och kriget har så smått också spridit sig till Medelhavsområdet och Nordafrika, där italienarna då får storstryck, får man väl säga, av britterna. Det finns en del som heter Operation Compass. Kan du berätta lite grann om den?
Alltså det är ett storskaligt brittiskt motanfall i Nordafrika mot de här italienska styrkorna som då försöker utvidga någon sorts nordafrikanskt imperium, alla den antika Rom som hade Medelhavet som en insjö.
Mm.
Det ville Mussolini också ha, men det gick inte, utan de italienska styrkor som skickas ner till Nordafrika och som ska då från Tripoli anfalla österut, de är då ingen svår motståndare för britterna, som efterhand som man har då fått förstärkningar så går de till motanfall, och nu pratar vi alltså sent 1940, jag tror det är november, va? Och de tvålar till italienarna som retirerar i panik och det blir stort debakel. Och det är därför som Rommel skickas till Nordafrika. Alltså, det framgår ju med önskvärd tydlighet att italienarna håller på att förlora sina nordafrikanska kolonier. Och det är ju politiskt inte bra. Och då vill italienarna, behöver de hjälp, och då skickar tyskarna Rommel.
Mm.
Och bildar den här Afrikakåren.
Just det. Men rent strategiskt, jag tänker mig att Suezkanalen i öster är en viktig punkt att behärska.
Du har helt rätt. För britterna är Suezkanalen grejen, för då kan man transportera förnödenheter och förstärkningar till Fjärran Östern fortare än att segla runt Afrika. Men för tyskar och italienare blir det här ju mer tveksamt vad de ska med Nordafrika till. Nu ska vi inte gå in på för djupt här med underhållslogistik och sånt. Va? Men det går liksom inte att från Tripoli, som är den enda hamn som duger för axelmakterna, att därifrån erövra Suezkanalen. Då behövs det byggas järnvägar eller en ny hamn, och det har man inte tid till under krig. Va? Så man försöker då köra ett fälttåg där liksom det... Avstånden är helt gigantiska. Det är som 200 mil och längre från det italiensk-tyska hamnen i Tripoli bort till där grejerna behövs. Det fungerar inte. Det är alltid drivmedel man skickar dit. Det tar ju slut på av lastbilarna konsumerar drivmedlet innan de har hunnit fram till stridsvagnarna, och du förstår.
Ja, det låter som en logistisk mardröm.
Ja, och det är intressant det här, därför att den tyska generalstaben skickar ju förstås ner några officerare för att kolla det här italienska debaklet och kommer fram till att det behövs två tyska divisioner, och om de för fördröjningsstrid där ute i öknen så kommer engelsmännen att ha att göra i flera år, så det behövs liksom inte mer än två divisioner som ska försvara sig. Och så skickar man Rommel och två divisioner, och han väljer att anfalla och nästan erövrar Suez, för han kommer ganska långt. Va? Och det här bländar ju Hitler, det är ju politiska framgångar. Men de resurser som Rommel konsumerar är jättestora. Och Rommels chef, som heter Kesselring och finns i Rom och är chef över den tyska styrkan i Medelhavet, han hatar Rommel för detta. Och det slutar ju med att de resurser som Rommel då konsumerar i Nordafrika, de hade kanske behövt i Stalingrad istället. Kanske det var tunga på vågen för att vinna kriget. Man måste som militär kraftsamla, och det gjorde inte Hitler, utan han spred ut sina resurser. Visst ska man samtidigt gripa tillfällen i flykten, och det hade ju varit roligt om Rommel hade kunnat erövra Suez, men till vilken nytta? Vad skulle han fortsätta sen mot oljekällorna i Irak, eller vart var han på väg egentligen? Det är oklart.
Det finns en del oklara moment ändå i kriget.
Ja, alltså, det är intressant med andra världskriget, det är att på den strategiska nivån, alltså det vi nu pratar om, var ska vi sätta in stridskrafterna, där sköter sig britter och amerikaner utmärkt. Och på den nivån sköter sig tyskarna inte utmärkt. Medan på den taktiska nivån, det är hur stridskrafterna används, där är tyskarna ofta bäst. Och britter och amerikaner betydligt sämre. Och det är denna faktor som gör att andra världskriget håller på så länge som det gör. Va?
Mm. Men om vi ska summera då i slutet av 1940. Vad tror du Hitler, Stalin, Churchill och även Roosevelt tänker i det här läget?
Ja, alltså Hitler är ju besatt av att anfalla Sovjetunionen. Det är ju hans mål. Där ska han ju bygga Lebensraum och bygga någon ny huvudstad i Ukraina som ska heta Germania och liksom sådana här tokprojekt. Sånt ska man ju vänta med tills man har vunnit ett krig och inte hålla på med dem under kriget. Stalin ville fördröja det här kriget så länge som möjligt för att bli så stark som möjligt och hoppas att... Och ur Stalins perspektiv, det är utmärkt ju fler tyskar och britter och fransmän som dödar varandra borta i Västeuropa, eftersom han ser dem klassmässigt som en gemensam fiende. Och Roosevelt satt ju och var orolig för att den amerikanska möjligheten att hjälpa Storbritannien var ju ganska begränsad, för USA var ju neutralt fortfarande.
Men han har utfäst vissa löften på hemmaplan att han inte ska gå in i kriget.
Han tar en del viktiga beslut. Efterhand som tyskarna vinner framgångar mot Västeuropa, så då är ju liksom Västeuropa hotat. Och då bestämmer man sig fort för att dubblera försvarsanslagen och tiofaldiga pilotutbildning. Oerhört smart, för att utbilda bra piloter tar lång tid. Och det här räddar USA sen 42-43 när man behöver de här nyutbildade piloterna. Så det är liksom långsiktiga beslut som USA tar. Men de kan inte göra mycket mer. Och sen så har man ju stängt dörren till Japan genom att man lägger ju embargo på dem. Och jag tror till och med man vägrar sälja drivmedel till dem. Och det är ju det som utlöser det japanska anfallet mot Sydostasien.
Mm. Men vad hade Hitler egentligen för alternativ 1940?
Det spännande är att titta på det han inte gjorde. Och det finns en bra välskriven bok om detta som heter Hitlers misstag av Sebastian Hafner. Jag återkommer ofta till honom för jag tycker han är så duktig på att analysera och skriva. Och han menar då att Hitlers första misstag var ju att inte nöja sig med Tjeckoslovakien och etablera en tysk ekonomisk stormakt i Centraleuropa. Då pratar vi 38-39. Nästa chans han har att göra någonting, det är då sommar 40 när han har besegrat Frankrike. Därför om han hade mutat Frankrike till en hedersam fred och flörtat med de fascistiska krafterna i Frankrike som faktiskt var ganska starka och skänkt Frankrike Belgien eller vad de behövde som kompensation för någonting, va? Så hade ju Storbritannien och USA, vad skulle de gå i krig mot då? Ett Europa i fred, och då hade ju Tyskland behärskat kontinenten rejält.
Men Hitler var inte en man som nöjde sig.
Nej, det är det som är, och det är det som gör andra världskriget så fascinerande också. Vi har det så tydligt, de goda och de onda och den demoniska Hitler.
Mm.
Det är fascinerande att följa.
Mm. Men du, tack för den här veckan, Marcus Medberg.
Tack så mycket.
Tack Marco för den här första delen om andra världskriget. Blir du nyfiken på att åka på en militärhistorisk resa med Marco som ciceron, så går några av de närmaste till Malta och Sicilien 20-27 april, Suomussalmi och Hangö 28 maj till 1 juni och Monte Cassino i Italien 1-5 oktober. Mer info om allt det här hittar du på marcosmedberg.se/resor. Nästa del om andra världskriget kommer redan på torsdag, och då kommer vi bland annat att prata om Operation Barbarossa och Pearl Harbor. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.